och varmt välkommen till Hundpodden med Kicki och Tage. Podden presenteras som vanligt i samarbete med våra kära samarbetspartner Ullmax, Petly och Furry Family. Och jag är så glad för de här företagen som gör podden möjlig. Så gå in och kika på vad de har att erbjuda eller följ dem i sociala medier åtminstone så att de tycker att det är värt att fortsätta sponsra podden. Idag sitter jag i en liten supermysig stuga i Järna, en bit söder om Stockholm, tillsammans med Caroline Holgersson på Ekhammar Hund. Caroline, varmt välkommen hit.
Men tack.
Eller det är du kanske som ska välkomna mig hit, eftersom vi sitter i din stuga.
Välkommen, ja, välkommen till lilla stugan.
Så mysigt. Du, Caroline, är djupbildad hundinstruktör och socialtjänstehundförare och hundpsykolog eller hundbeteendeutredare och dessutom utbildad samtalsterapeut, eller hur?
Mm.
Berätta, varför ville du utbilda dig även till samtalsterapeut utöver allt det som har med hund att göra?
När jag började jobba som hundinstruktör så märkte jag väldigt, väldigt snabbt att oj, vad mycket människor det var.
Ja, man jobbar inte bara med hund.
Nej, verkligen. Och framförallt vad mycket känslor det finns. Och det var ganska ofta som jag, på sommaren så är vi ute här på berget och tränar. Att vi satt där och att jag tröstade ledsna människor snarare än att kanske träna hund ibland.
Mm.
Och jag har ingenting emot det, alltså tvärtom. Men jag tänkte att om det ändå är så här där yrket ska vara, för att jag visste ju hela tiden att jag också ville bli hundpsykolog, då vore det ju kul att utbilda sig inom människa också. Mm. Människors känslor och tankar och så. Mm. Så då gjorde jag det. Det var jättekul.
Och jag gissar att du har haft mycket nytta av det sen i ditt jobb.
Ja, det tycker jag verkligen.
Berätta mer, jag blir så nyfiken på den här platsen. Hur länge har du bott här och vem är det mer än du som bor här? Berätta om ditt liv.
Den här lilla gården heter Ekhammar. Jag brukar referera till den som en Petson och Findus gård. För det finns, det finns många hus, men de är så himla små pytte. Liksom. Allt är ganska pytte. Vi har bott här 6 år, tror jag.
Mm.
Flyttade från Stockholm, eller från Umeå från början. Jag bor med min hund Miri, som är en podenco-mix från Spanien. En bulldozer och en väldigt pajasartad person. Min hund Spiken som är från Irland. Saluki border collie mix, tror vi. Världens snällaste. Och min katt Julius som är en omplacering också. Han är tonåring, han har tratt just nu så han tycker inte om mig för tillfället. Och min sambo, herregud. Och min sambo Jens.
Ja.
Mm.
Ja, härligt liv. Och med här idag så är ju Tage också. Det är han som är med oss här inne i stugan. Det här är den mysigaste inspelningsstudio jag haft på länge, måste jag säga. Och Tage ligger här och tog jag ben. Om ni undrar vad det är som knaprar i bakgrunden så är det han.
Men det var skönt att du sa att det var han och inte jag. Ja. Det var jättekonstigt.
Det hade varit lite konstigt.
Mm.
Jag har ju följt dig på Instagram ett tag och där tycker jag verkligen, jag tycker du är en sån härlig och klok person. Så jag tycker verkligen att alla ni som lyssnar ska gå in och följa Ekhammar Hund om ni inte redan gör det. Du kommer få berätta lite mer sen var man hittar dig och så, men redan nu skulle jag vilja ge den uppmaningen. Och det som gjorde att jag föreslog att vi skulle spela in det här avsnittet på det här temat som vi ska prata om idag är att du gjorde ett inlägg här om veckan, tror jag. Eller ja, i alla fall någorlunda nyligen. Och jag har själv länge gått och tänkt på det här att man hör så ofta att det är ägarens fel eller husse eller mattes fel och man kan både rannsaka sig själv och man kan få från omgivningen. Så jag tänkte att jag ska göra ett avsnitt på det här temat. Och sen dök ditt inlägg upp som jag tyckte var jättebra som belyste precis just det. Och då tänkte jag att det är mycket, mycket roligare att göra ett sånt avsnitt tillsammans med dig än att göra det själv. Så här sitter vi och dagens tema är alltså: är det husses och mattes fel när det inte blir som jag tänkt oss? Och spontant då, vad var dina reflektioner kring det här? Eller vad var det som gjorde att du ville göra det där inlägget som du gjorde?
Alltså det är typ andra eller tredje gången jag har gjort ett sånt där inlägg. Jag var stressad att folk skulle tycka att jag är tjatig. Men det är så återkommande hela tiden när jag träffar folk. Det här att man anklagar sig själv. Och de här sägningarna att så här, som man liksom, man strösslar in dem lite när man sitter och berättar, så säger man, och jag säger man för jag gör också det här.
Mm.
Alltså, Jo, men han är ju lite rädd för soptunnor. Och det är ju mitt fel. Det är ju mitt fel för att vi har inte tränat det. Utan det, och det, alltså så.
Mm. Eller jag råkade trampa min hund på tassen en gång när vi dadada. Och då hände det, så nu är jag rädd för det. Eller...
Mm. Precis.
Det kan både vara saker man har gjort eller man anser att man inte har gjort. Eller...
Verkligen. Och jag blir lite ledsen varje gång. För att jag tycker det är onödigt att, liksom, att hundägare ska gå runt och typ bära det där. Och vara rädd. Kanske jag antar att en del av det kan vara att man är rädd för att bli dömd. Och då safear man upp lite med att säga så här. Jag vet att det är mitt fel. Jag vet att det är jag som borde ha eller inte borde ha. Men det är inte så hjälpsamt. Det är ledsamt.
Ja, så det hjälper ju kanske varken en själv eller hunden att tänka så.
Nej, och det är så onödigt för att jag tycker inte att det ligger så himla mycket i det heller. Alltså,
nej.
Jag tycker det där är ganska överdrivet. Alltså, när man snackar om... Ja, men det är ju också en sån där grej. Att hur du mår påverkar hunden.
Mm.
Som man ser överallt i alla grupper. Folk skriver så här, ja men om du är stressad, hur var du stressad? Ja, då är det inte så konstigt att hunden blir det. Och så håller man på att lägga jättemycket skuld på folk som mår dåligt. Mm. För att de mår dåligt. Och självklart så påverkar vi våra hundar. Alltså lever man tillsammans och man tycker om varandra, då man påverkar varandra. För att man bryr sig.
Mm.
Men det finns liksom ingen... Det finns inget hjälpsamt eller... Det finns ingen mening med att hålla på och peka finger och säga så här, sluta må dåligt, för din hund mår dåligt av det. Okej, ja, nej, men då slutar jag må dåligt då. Tack. Ja,
då kan man lika gärna säga till hunden att sluta må dåligt, tycker jag.
Eller hur?
Om det skulle funka.
Kortare väg.
Jag tycker det är lite intressant. Jag har ju varit med i branschen lite längre än du, eftersom jag råkar vara lite äldre. Och jag upplever att från början när jag började hålla på med hund, som då var på 80-talet, eller kanske till och med lite tidigare än det, men framförallt 80-talet och framåt, då var ju allt hundens fel. Då var det ju fel på hunden om det var någonting som inte funkade som det skulle. Det var dålig mentalitet eller dåligt psyke på hunden. Och nu upplever jag nästan att det slagit över åt andra hållet. Att nu är allting människans fel.
Mm.
Så det är också lite tidsannan. För det behöver inte vara nödvändigtvis att man själv klandrar sig, utan man kan ju faktiskt också få höra, precis som du är inne på där, i olika Facebookgrupper och folk man möter på stan. Det kan vara folk som inte ens har hund själva eller någonsin haft hund som påpekar vad du gör för fel med din hund. Vi pådyvlas det nog både från oss själva och från omgivningen, tänker jag.
Mm, så är det verkligen.
Jag tänker också att jag upplever precis som du att många när de kommer och berättar där om vad de söker hjälp med, det är för att de har någon form av utmaningar oftast i sin vardag, så väver de in en massa sådana både skuldbelägganden och försöker hitta orsaker i det som de själva gör eller inte gör. Och då tänker jag att ibland kan det vara någonting man har gjort som faktiskt har varit en del av orsaken till att de står där de står idag, eller något som man har missat att göra. Men det kan också vara en massa andra orsaker. Jag tänker, om man börjar i den änden, vad skulle det kunna vara? Om vi tänker oss att vi har en hund som har någon form av utmaningar i vardagen idag. Om vi ger exempel på vad som skulle kunna påverka det mer än att det skulle vara någonting som vi har gjort eller inte gjort.
Ja, men oh my god. Det finns ju hur mycket saker som helst. Alltså, till att börja med hundens DNA. Alltså många rädslor och grejer. Andra grejer också. Är ju genetiska.
Mm.
Och det är lite svårt att göra någonting åt när hunden väl finns.
Mm.
Och så här crazy grejer som har hänt när hunden låg i sin lilla mammas mage. Om någonting hemskt händer mamman, sånt kan påverka.
Mm.
Har hunden ont? Är hunden sjuk? Alltså jättemärkliga freak accidents när hunden är i en känslig ålder. Som den tolkar på ett jättekonstigt hundlogiskt sätt. Till att vara läskigt.
Mm.
Alltså det finns så himla mycket olika skäl. Och man är olika, alltså hundar är ju personer precis som vi. Och de har olika personligheter, olika känslighet för olika saker. Och, alltså, det är så bizarrt att man ska ta på sig hela den där hatten själv.
Verkligen. Om man då kommer till nästa steg då. Okej, säg då att det ändå är något. Det kanske faktiskt är något jag har råkat göra. Jag har ju själv gjort saker. Jag har hållit på med hundträning som sagt väldigt länge. Och gick på brukshundsklubben tidigt 80-tal och tränade. Och hade en hund som jag hade en briard som hette Bea på den tiden. Som jag tävlade lydnad med. Och det gick bra ibland och inte bra ibland. Och hon var ju unghund, så med min kunskap idag så vet jag att det var ju inte så konstigt att man ibland fick 10 poäng och ibland 0. Det är sånt som händer. Men då råkade jag ju tyvärr lyssna på en del erfarna hundtränare som tyckte att men din hund lyder bara för att den vill lyda, inte för att den har respekt för dig och så vidare. Så att du måste göra det här med din hund för att den ska lyda i alla lägen. Och jag gick på det, vilket i min värld är helt ofattbart idag. Jag har jättemycket tankar kring hur 17 jag ens kunde göra det i det läget. Och självklart också fick jobba länge med att rätta till sen det misstaget som jag faktiskt hade gjort. Det var ju någonting som jag själv åsamkade min hund som fick effekter som inte var positiva och som jag sen fick försöka rädda upp. Och det kan ju också vara att man, så det var ju till och med en medveten handling från min sida. Det kan ju också vara saker som man råkar göra, som sagt trampa på hundens tass eller råka välta ett kompostgaller över hunden, eller det kan ju vara massa saker som man råkar göra. Och jag tänker också att det finns saker som man kanske önskar att man hade gjort men inte har gjort. Jag lever nog konstant med dåligt samvete för att jag tycker att jag borde ge taget lite mer motion och lite mer mentalstimulans och lite mer vad det nu kan vara. Och då tänker jag också så här, men okej, om det nu är någonting jag har gjort, hur ska jag tänka då?
Ja, men alltså, vänta nu, stopp och belägg. Okej, jag får så mycket frågor i mitt huvud. Den oviktigaste frågan är, var du en sån person, en sån här brukshundsklubbperson som gjorde den här schäferklappen?
Nej, egentligen inte. Den känner jag inte riktigt igen mig i.
Nej, jag kan tänka mig det, för att du har inte riktigt sån schäferklappar-aura.
Nej.
Nej. Ja, det var den oviktigaste frågan.
Ja, okej.
Okay. Ska vi se om jag kommer ihåg de andra frågorna. Jo, men du sa så här, när du berättade om din briard, när du berättade om det här med att du köpte de här ohjälpsamma tipsen om att man ska vara ledare och man ska hoj, hoj, hoj. Då sa du att men det var ju någonting som jag gjorde medvetet.
Mm.
Och jag förstår hur du menar. Men där skulle jag ändå vilja säga stopp och belägg. För att, absolut, du gjorde det ju säkert medvetet. Men som du sa sen, nästkommande mening, jag kan idag inte förstå hur jag kunde göra det.
Mm.
Och det, med det menar ju du att idag så har du jättemycket mer erfarenhet av hund. Jättemycket mer information. Du har liksom kommit en sån sjukt lång bit sen dess. Du vet så mycket mer nu. Du är en annan person också än vad du var då. Om du hade haft hela den skattkistan som du har nu, då hade du gjort det medvetna valet och jag ska vara ledare för min briard för att det sa den där gubben?
Nej,
nej,
det hade jag definitivt inte gjort.
Så är det då rimligt, tycker du, att ge dig själv skit för att du gjorde det valet då?
Nej,
nej,
det tycker jag inte.
Det tycker inte jag heller.
Nej, och det är inte så att jag håller på och ältar det för min egen del. Däremot så kan det nästan hjälpa mig idag, för att det gör att jag har lättare att förstå att man kan göra saker som kanske inte känns rätt i hjärtat. För det kändes inte rätt i hjärtat på mig. Nej. Då heller, och jag gjorde det i alla fall. Och då tänker jag att det är ju mycket kunskap, och vi kan ha hundägare som kommer till oss ibland och som berättar. De kan tycka att det är skönt när vi talar om för dem att de inte behöver göra saker som de har gjort, för att de har tyckt att det känns, de har fått rådet att göra på ett visst sätt och det har inte känns rätt i hjärtat, men de har gjort det i alla fall för att det är en expert som har sagt att de ska göra.
Exakt.
Det. Och att det då kan vara kunskap som behövs.
Exakt som du sa nu, Kiki. Det finns extremt få människor, tror jag, som skulle göra något dåligt, elakt eller dumt eller whatever mot sin hund om de om de förstod att det var det. Alltså man gör ju, vi älskar våra hundar, vi vill bara att de ska må bra och ha det bra. Det är min utgångspunkt. Det är därför jag blir så ledsen då när av att höra det här, att folk är så hårda mot sig själva.
Jag brukar ta vad ska man säga, ge en uppmaning ibland, både till mig själv, jag behöver höra den väldigt ofta, men också till i princip alla mina vänner och kollegor och folk i min omgivning, att vi ska titta på oss själva som vi gör med våra vänner.
Exakt.
För av någon konstig anledning så är vi så mycket hårdare mot oss själva.
Det där är ett dundertrick.
Och hade du berättat att du gjort det som jag har gjort, så hade jag ju varit mycket mer förlåtande mot dig.
Exakt.
Än vad jag är mot mig själv.
Fy fan vad bra. Vet du, det där är sån, det är en av de grundövningarna i compassion, som, alltså compassion-fokuserad terapi, som jag ju jobbar med.
Mm.
Då finns det en sån övning, exakt som du sa nu. Vad skulle jag ha sagt till en vän? Och övningen går ut på att man stannar upp när man tänker de här hårda, dömande, ibland till rent elaka tankarna om sig själv och sin träning. Och bara pausar i en halv sekund och bara, om det här var min bästa vän som det här hade hänt, vad hade jag sagt till hen? Och hur hade jag sagt det? Vad hade jag gjort mer? Hade jag gett henne en kram? Hade jag liksom... Och så målar man ut det. Och väldigt ofta, exakt som du säger, så är det så mycket snällare och vänligare och visare och klokare och mer hjälpsamt det man säger till en kompis. Och så kan man jämföra det med det som man säger till sig själv. Och så kan man se, hur skulle jag må om jag försökte att närma mig lite mer det där sättet som jag pratar till min vän?
Mm, väldigt bra. Och jag tänker återigen, om jag kommer tillbaka till det här med att som vi var inne på, att för det första så kan vi inte ta på oss hela ansvaret, utan oftast är det en väldigt liten del som vi kan påverka. Hundar är egna levande varelser med egna erfarenheter och upplevelser och egen genetik och allting som påverkar. Sen finns det vissa saker där vi kanske är inblandade. En sak som jag ofta påminner mina hundägare om, eller påpekar för mina hundägare som kommer till mig och söker hjälp, det är att det skulle kunna vara så att hunden skulle ha ännu mycket mer problem om de inte hade hamnat hos just dem. Det kanske är så att de har gjort en massa bra saker som faktiskt har hjälpt den här hunden. Och hade den varit hos någon annan kanske problemen skulle varit mycket större. Men oavsett vilket så tänker jag att det som är mest intressant att fundera på, det är ju, vad gör vi här och från och framåt? För det tänker jag också kan vara så bra grej att ha med sig. Att, ja, det är klart att vi påverkar våra hundar. Det är sällan vi som är orsaken eller själva problemet. Men det är kanske vi som sitter på lösningen. Att det är ändå vi som har någon slags vårdnadskap, eller vad man ska säga, för våra hundar. Och då får vi försöka ta lid på lösningen från nu och framåt. Och försöka hjälpa hunden att hitta lösningen.
Ja, precis. Det är klart att man måste ta ansvar för sin hunds välmående. Men det är ett sätt, tänker jag, att ta ansvar. Att man inte fastnar i självkritiska dömande tankar eller i ältande eller så. Att inte fastna i det är att ta ansvar. Så här tänker jag. Det är viktigt såklart att man inte bara slår ifrån sig. Eller, alltså det är inte det varken du eller jag menar, nej, gissningsvis. Men är man i en situation där man har en hund som har det svårt med någonting, då mår man redan, ofta de flesta mår ju ganska dåligt av det. Och har det tungt och har kanske en jobbig vardag. Det man behöver då är ju kanske mer information, stöd, hjälp, alltså konkret hjälp med träning. Och det har ju alla som kommer till oss sökt redan. Liksom. De har ju redan tagit det klivet. Det man inte behöver är ju att må sämre. Och får man höra från omgivningen eller från sig själv att du måste må bättre, annars mår hunden dåligt, du måste göra bättre, du gjorde fel, du är dålig. Alltså till slut så kan det ju bli att man blir helt paralyserad. Alltså om man blir nedtrampad för mycket, hur ska man då kunna hjälpa sin hund? Det går ju inte liksom. Man blir jätterädd för att göra fel igen. Man kanske blir helt, ja, men så helt hamnar i freeze, blir helt låst. Så det är ju orimligt att ha ett sånt tankesätt. Alltså, vi tränar våra hundar med positiv förstärkning. Det är awesome. Det finns rå mycket forskning på det. Att det är världens bästa grej. Men sen så håller vi på med någon slags mental piska på ibland varandra och oss själva. Vart är logiken i det? Alltså, vi behöver också positiv förstärkning och funka bäst med det. Liksom. Sen är det svårt. Det är svårt att vara snäll mot sig själv hela tiden. Och man märker, ibland så är det där lurigt, den där självkritiken behöver inte alltid låta typ som att fan vad du är värdelös. Utan den kan vara mer lurig och smyga sig in. Och då är det svårare att få syn på den också.
Och hur tänker du då? Kan du ge några exempel på det?
Det här med borde till exempel. Det är ett hatord som jag har. Jag borde ha. I det ligger ju självkritik. Men också när man hamnar i ältande så är det också en form av självkritik. Att vara väldigt så här hård för att man tänker att det är motiverande. Man har en dålig dag och sen så säger man till sig själv, men kom igen nu, ryck upp dig. Skärp dig. Gå och städa nu. Med en så här hård ton. Det är också en form av den här självkritiska rösten eller personen eller vad man nu vill. Det är inte snällt, det är inte att vara självsnäll eller nu vilket ord man vill välja. Och det är inte hjälpsamt. Man tror det, men det är inte det.
Och det där gillar jag att du återkommer till hela tiden, vad som är hjälpsamt. För att det tänker jag också att vi hela tiden ska försöka komma tillbaka till. Vad är det som hjälper oss från nu och framåt? Vad är det som hjälper vår hund från nu och framåt? Vad är det som hjälper oss från nu och framåt? Ett annat ord som bara poppade upp i mitt huvud nu som man ofta hör, och det jag tänker att det kanske har viss koppling till det här också, det är skam.
Mm.
Vad är dina tankar kring det? Är det inblandat också i det här?
Absolut. Alltså skam och självkritik är ju som humle och dumle. Skam är ju egentligen i grunden, i begynnelsen, så är skam en himla bra grej. Det är ju en känsla som är helt outhärdlig att känna, som ska få oss att vara på ett sånt sätt så att vi inte blir utesluten ur en grupp. Typ på savannen, du vet. Och då dö av savannsjukdom och ensamhet. Det är ju skammens syfte. Väldigt många människor känner ju skam när man inte har någon anledning till att känna skam. Av olika skäl, alltså internaliserad skam, eller man blir skammad av någon annan eller så. Alltså.
Ja, och där tänker jag också att vi har också väldigt höga förväntningar på hundar i samhället. Eller höga förväntningar, att vi har förväntningar som är svåra att leva upp till, både för hunden och för hundägaren. Hunden ska å ena sidan inte synas och märkas, men den ska samtidigt vara charmig och rolig och leka när vi vill. Och de får inte skälla, och de får inte, och många av de här sakerna som vi vill att de inte ska göra, det är ju sånt som faktiskt har legat till grund i hela domesticeringsprocessen. Och de har utvecklats i samklang med oss så att de har ett rikare vokabulär och skäller mer än vad en varg gör. Men ändå så får de inte synas och höras och märkas, förutom när vi vill. Och vi menar jag liksom någon slags stort kollektiv då. Och då blir det också lätt att om inte min hund eller hundarna lever upp till samhällets förväntningar, ja, men då skäms vi. Och då kanske också gör saker som vi inte skulle göra om vi inte skämdes. Det är något som jag ofta hör att hundägare säger, att se att min hund gör utfall mot en annan hund. Att de då känner förväntan från omgivningen att de tar tag i det där på plats och säger till sin hund på skarpen, för att så får väl ändå inte en hund göra. Eller om hunden morrar mot barnbarnet, ja, men då ska man väl ändå säga till det på skarpen, för det är ju det som omgivningen förväntar sig.
Ja, verkligen. Man spelar någon slags sträng teatershow där för, och man vet inte ens varför. Och man pratar aldrig med sin hund så hemma. Så att hunden fattar ingenting. Och man själv fattar ingenting. Men det är liksom den här showen.
Ja, men exakt.
Det här med skam och självkritik. Man kan också se på det som att självkritik är ju en skyddsmekanism. Det är ett skydd. Vår självkritik. Och i och med att skam som sagt är då en av de känslor som är designad för att vara helt outhärdlig att känna, så vill vi människor göra allt vi kan för att slippa känna skam. Det är så den är gjord. Och självkritik är ju ett väldigt bra sätt, tycker många av oss, att undankomma då skam. Så självkritiken blir ett skydd.
Så att om vi kritiserar oss själva så behöver inte omgivningen, då har vi redan tagit hand om det vi skäms över? Eller hur funkar det?
Ja, det är, precis. Det är en av grejerna. Men alltså det där är ju en hel del, vi är ju komplexa.
Ja,
det finns ju mycket. Alltså, nej, men det som du sa, det här med förväntningar, vad man har för förväntningar på sig själv. Allt sitter ju ihop med allt. Om man har för höga förväntningar på sig själv eller sin hund, alltså orealistiska förväntningar, för höga krav, då kommer man bli besviken, man kommer bli frustrerad, man kommer få alla massa jobbiga känslor. Och med de känslorna så kommer det, i något skede ofta så kommer ju självkritik då. Även om den kan komma dold, som sagt. Många människor vet inte att de är väldigt självkritiska. De säger nej, men jag är ganska schysst mot mig själv. Alltså. Jag är faktiskt det. Jag håller inte på så mycket med självkritik. Fast det gör de, visar sig sen. Bara att deras självkritik är klurig och smart.
Och kan du ge något exempel på det?
Men självkritik blir så enkelspårigt att använda, alltså det ordet innehåller inte så mycket som jag tycker det borde. Snarare så kan man tänka att att det är en del av en själv som inte är så schysst, typ. Som inte är det här vis, varm, förstående, förlåtande, tröstande, kärleksfull. Har en del av oss som inte har de egenskaperna, utan som istället dömer peka finger, även om det är då att man pekar det på sig själv. Anklagar, lyfter fram negativa saker. Försöker få till förändring genom kritik istället för att liksom lyfta fram det som har varit bra. Vad är motsatsen till självkritik? Är det att vara positiv? Alltså för att self-compassion handlar inte bara om att vara positiv. Jätteviktig grej. Alltså self-compassion, det är inte så här att man ska hålla på. Det är också så här vanligt missförstånd. Man tänker, ja, men om man inte har den här självkritiken eller man ältar sina misstag eller man har det här drivet som är ryck upp dig och gå vidare, så farligt var det väl inte. Hur det nu än kan låta.
Mm.
Då blir man passiv och så gör man ingenting, tror många. Och så tror de att så här, ja, men det där self-compassion och vara snäll mot sig själv, då ska man hålla på och mjäka och mesa och då blir ju inget gjort. Men så är det ju inte. Alltså self-compassion handlar absolut om att vara snäll och vänlig och förstående och allt det här. Men det handlar också om att vara en motherfucker. Alltså att sätta gränser och att det handlar om ilska, det handlar om så himla himla mycket. Det handlar inte om att sitta och klappa snällt oavbrutet.
Mm. Ja, men då gör jag en association till kanske ett sidospår men som ändå har koppling till det här. Och det är att vi lever ju i relationer med våra hundar. Och relationer tål ju också en hel del. Det tål ju inte vad som helst. Men det tål ju en hel del. Och då tänker jag att vi kan bli stressade och ledsna och arga och upprörda. Och det är okej det också. Vi är ju levande varelser. Vi är ju människor som känner saker. Och jag tänker att vi inte kan tro att vår relation med hunden ska kunna vara helt fri från negativa känslor heller. Utan det kan ju vara massor med både frustration och allt möjligt involverat. Sen får vi såklart inte ta ut våra ilskor och rädslor och stress på hunden likväl som att jag får inte ta ut det på mina barn eller min man. Men vi är ju inte mer än människor. Och då får vi försöka reparera det vi eventuellt... Det är såklart försöka undvika allt vad vi kan att göra det och sen försöka reparera det vi eventuellt åstadkommer.
Ja, och det, verkligen. Håller med dig. Och en till viktig grej på det är ju att om vi känner saker, om vi känner ångest eller stress eller rädsla eller vad den är som vi upplever, vi har inte valt det. Alltså vi kan inte roffa vad vi känner. Det är det som jag hakar upp mig på, för att det blir så bisarrt. Man mår dåligt, man rår inte för det, och sen ska man få skit eller ge sig själv skit för att man mår dåligt och mår ännu sämre. Alltså när det inte är någonting som vi kan styra. Känslor kan vi inte styra, beteenden kan vi styra.
Jag vill rikta ett stort tack till fantastiska Ullmax som har varit med som sponsorer nu i 10 avsnitt. Ullmax erbjuder fantastiskt fina fritidskläder som passar perfekt för oss med hund. Och jag verkligen älskar mina kläder från Ullmax. Och nu när höströsket har infunnit sig så ska jag definitivt uppdatera mig med fler varma och fina kläder från dem. Ullmax vision är en meningsfull fritid för alla och det är ju väldigt lätt att skriva under på som hundägare. Ullmax har såklart en webbshop där du kan handla deras kläder, och förutom webbshoppen så kan även lag, föreningar och skolklasser tjäna pengar till klasskassan genom att sälja Ullmax produkter. Dessutom går alltid 10% tillbaka till föreningslivet när du handlar i deras webbshop, och det tycker jag är superbra. Okej, nu har vi pratat lite grann om att det kan ju vara saker som vi gör som påverkat att man har hamnat i en viss situation eller i ett visst läge som vi är just nu. Men det kan också vara saker som vi själva inte råder över. Men oavsett vilket så tänker jag att det viktigaste är att fundera på, okej, men vad gör vi från nu och framåt?
Mm.
Och då tänker jag att det kan ju dels vara värt då att fundera på, men hur ska jag kunna liksom släppa tankarna på det som har varit? Och vad är det då jag ska göra framöver? Har du några tankar kring det?
Hur man släpper sitt ältande? Eller
ja,
hur man...
till exempel.
Ja, jag har absolut tankar om det. Jag har en tipslista i mitt
huvud. Jättebra. Kör! Den tar vi.
Alltså så här tänker jag ju för det första. Alltså att ältande, det har jag väl kanske redan sagt, oklart. Men att ältande är en form av självkritik och att det också sitter ihop med oro. Att det som du sa också sitter ihop med skam. Det, jag vill bara också säga att det är ganska vanligt att man upplever ältande tankar som faktiskt hjälpsamma. Omedvetet eller medvetet. Alltså när man hamnar i orostankar eller ältande tankar eller självkritiska tankar så tänker man någonstans att det är för att man ska ta sig framåt. Att det ska motivera en till ett bättre beteende eller hindra en från att begå misstag. Oro kan skydda mot att läskiga saker händer.
Mm.
Alltså det här är ju ingenting som man går runt och tänker medvetet naturligtvis. Så där skulle man ju behöva börja då att inse att så är det faktiskt inte. men också ha förståelse för att det är på grund av det som det är väldigt svårt att bara sluta oroa sig till exempel.
Jag brukar tänka kring oro. Det var en klok person som sa till mig, det hjälpte i alla fall mig, att hon sa att just oro är egentligen en ganska onödig känsla, för att antingen så finns det en reell orsak till oron och då behöver man agera på den.
Mm-hmm.
Eller så finns det inte, då ska man försöka släppa den. Och det brukar jag försöka tänka på, och då hjälper det mig att släppa eller agera.
Det du är inne på nu, det är så himla smart. Nu är du inne på vad som skillnaden är på problemlösning och ältande. Eller hur?
Ja,
eller
kanske.
Skulle du säga, alltså,
jo, men det skulle jag nog säga. För att,
och oro får också vara med där i den där klumpen, som sagt. Ja. Men ältande, så här, skillnaden är problemlösning, det tar en någonstans. Alltså, det gör att det problemet man har blir löst när man håller på med problemlösande i sitt huvud. Ältande gör inte det. Nej. Ältande är att man har liksom klistrat fast sig tankemässigt i något som hände förut på grund av en oro av att något dåligt ska hända framöver.
Och då tänker jag, för mig så hjälper det att tänka mer problemlösningsorienterat istället för att älta, om jag börjar tänka på att, men har jag ett problem att lösa eller inte? Och är det ett problem som går att lösa? För det kan ju också vara så att det kanske är någonting som faktiskt är ett rejält hot, men jag kan inte påverka det. Det kan ju vara världsläget just nu till exempel, där jag kanske inte kan göra någonting här och nu för att lösa det. Och då blir det lättare att släppa jämfört med om jag bara oroar mig hela tiden.
Ja, och om du också i den processen, jag skulle vilja lägga till att du håller dina, du tänker, hur får du mig att känna det här världsläget som är åt helvete? Vad känner jag för känslor? Jag känner sorg, jag känner ilska. Okej, det är de två som står ut mest, som exempel. Och så håller man de känslorna ömt i sin famn. Och så säger man till sig själv att det är helt rimligt att vara jätteledsen och jättearg på världsläget. Samtidigt som man gör det du sa. Då, det är liksom...
Ja, så nu kommer vi in på världsläget också. Men tillbaka till hundträning och hur man kan känna sig som hundägare och din tipslista.
Jag kör min lista här då. Tips för... Det är bra att börja, som man gör när man ska utreda jobbiga, svåra, tunga känslor hos hund. Att man försöker FBI-a lite, som jag brukar säga. Alltså skriv ner mönster i någon liten dagbok eller i telefonen typ. När det här ältandet eller orostankarna eller självkritiken eller vad det nu kan vara dyker upp. Är det någon särskild tid på dagen? Vad hade hänt innan? Vilka andra var där om någon var där och så vidare? Och så skriver man upp det och så ser man om man kan urskilja något mönster. Kan man det? Vad får man för information av det? Och kan man hitta något mer hjälpsamt än ältande för att tillgodose sina behov i den situationen?
Nu kommer jag med de här jobbiga frågorna igen. Då kan du ge något exempel hur det skulle kunna se ut för en hundägare? Om vi hittar på en hundägare som kanske till exempel ältar att det är jättejobbigt på promenaderna för att ens hund gör utfall hela tiden.
Här ska du få... Här, nu har jag ett exempel till dig här. Mm. Som inte var det du sa nu.
Nej. Bra, kör.
Sorry. Ett exempel på ältande då. Man har vad var det du sa? Jag kan ta det exemplet. Hunden gör utfall på promenaden. Sen går man hem. Det här märker man då, för man har skrivit ner det för att man har lyssnat på Karin Holgersson. Så man har skrivit ner det här för att se om man hittat mönster. Ja, hunden gör utfall på promenaden. Då går jag hem och ringer min kompis. Och så ältar jag hur jävla dålig jag tycker att jag är, hur jobbigt det är, hur irriterad jag blir på min hund, hur irriterad jag blir på mig själv och alla metanivåer av att jag blir irriterad för att jag blir irriterad och allt det där. Och sen så kanske jag till och med blir irriterad för att jag inte, alltså jag blir irriterad för att jag blir irriterad på min hund, men jag blir också irriterad för att jag blir irriterad på mig själv.
Mm.
Så är man i det där och så säger man det till kompisen som försöker stötta en. Det är ett mönster, jag brukar ringa till min kompis och älta. Är det hjälpsamt? Nej, det kanske känns skönt just i den stunden att få häva ur sig. Kommer man någon vart med det? Oftast inte. Då är det ju problemlösning om man kommer någon vart. Då kan man då ersätta det. Här ska du få svar på frågan efter 25 minuters prat. Ersätt då att ringa till din kompis för att älta hur dålig du är, hur dålig din hund är, hur dålig andra hundägare är. För allt det här är samma, det kommer från samma dömande hemska plats. Och varför skulle den där bussen köra? Alltså, istället för att säga det, då ringer du din kompis och säger du hej. Jag hade ett jättejobbigt hundmöte alldeles nyss. Jag är skitledsen. Jag känner mig så himla ledsen för det. Och så ser du om du kan få tröst av din kompis istället. För då har du tagit dina känslor på allvar. istället för att avfärda dem eller hamna i en diskussion om att det är det här jag menar med lurig självkritik, för att en tanke som skulle kunna dyka upp är så här, men snälla Kicki, så farligt var det väl inte med en liten, ett litet utfall. Det kan ju hända. Varför blir du så upprörd över det? Mm. Släpp det och gå vidare. Det är inte snällt. Mm. Och det är inte hjälpsamt. Det var ett konkret exempel.
Mm. Tack.
Men det var bara första punkten
på listan. Första punkten på listan.
Okej, mer exempel på grejer som kan hjälpa.
Mm.
Skapa distans till dina ältnings- eller oros- eller självkritiska tankar. Så om du till exempel då... Nu får du vara med i det här exemplet.
Mm.
Och jag vet att din hund heter Tage.
Ja.
Så därför så har jag döpt om den här låtsashunden så att ingen ska tro att det här är något som har hänt på riktigt. Okej. Du får en tanke som är... Om jag bara hade börjat ensamhetsträna med Frasse när han var liten valp, då hade han inte haft det så jobbigt och varit så jobbigt och vårt liv hade varit så jobbigt just nu. Det är mitt fel, jag är en usel hundägare. Det är en tanke du får.
Mm.
Och sen så får du säkerligen känslor av den tanken.
Mm.
Då kan man träna på att försöka återigen då stanna upp, pausa lite och tänka, nu fick jag en tanke att... Och så kan man, om man vill, om man är en sån grafiskt estetiskt lagd människa, så kan man måla upp den tanken lite bara framför sig som en tankebubbla. Och så ser man den tanken precis som alla andra tankar. Det är en tanke precis som alla andra tankar. Det är den tanke som blir... Vilken färg får en smurf om man stryper den? Det är en jämnbördig tanke.
Mm.
Tankar är tankar. Okay? Mm. Om det inte funkar för dig så kan du istället testa att tänka, du kan göra den här självkritiska eller ältandet till en figur eller en person, alltså en del av dig blir det ju naturligtvis, sätt namn på den. Så då är det ältningsleif som säger det, och så lägger du märke till det. Ha, nu kom den där Leif igen och börjar prata om den här ensamhetsträningen för 711 gången. Mm. Hej, hej Leif. Och så pratar du lite med Leif och så tänker du att nu går jag in i mitt kloka, visa Kicki-jag här som är så varm och förstående. Och så ska jag ta hand om Leif. Och så säger du, hej Leif, tack så mycket. Jag hör dig, jag ser dig. Jag förstår att du egentligen försöker hjälpa mig. Men... Ska vi inte, vill du ha, det måste vara jobbigt för dig också att tänka på det här, Leif. Jag fattar det, jag förstår, men det är inte heller riktigt korrekt det du säger. Kom, vill du ha en kram? Ska vi äta en glass? För om du börjar tjafsa med Leif, som är väldigt vanligt att man gör. Nej, Leif, du har fel. Jag är inte dålig, jag är faktiskt bra. Då säger Leif, nej, du är dålig.
Mm.
Och ingen av er har några bevis. Och då hamnar ni i ett tjafs som tar jättemycket energi. Och det kommer, ja. Men tar man hand om Leif och låter Leif vara, då brukar Leif somna efter ett tag. Och det är också extremt hälsosamt att distansera sig från det här. Så att man inte tar det som sanningar, så att man inte tror att det är jag.
Mm.
Förstår vad jag menar?
Mm.
Det kan nästan bli lite töntigt. Liksom. Om man föreställer sig att den här elaka rösten är en sur liten gubbe som sitter i en fåtölj och gnäller. Liksom.
Mm.
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 Mer tips?
Mer tips, ja.
Det finns ju en sån klassiker, boka möte med ältningsleif. Heter inte klassikern, utan klassikern heter kanske orostund, kallar man det.
Mm.
Alltså att man bokar ett möte med den här ängsliga leif, ältande leif, en särskild tid varje dag. Så säg 7:30 varje dag så ska jag älta och oroa mig, eller vad det nu är. Dyker leif upp när det inte är den tiden? Men då får man säga till honom att vi har ju bokat ett möte senare, så att du får vänta lite. När tidpunkten kommer för mötet så sätter man sig i sin lilla ältningsstol, tar sitt lilla ältningste och så låter man Leif bara härja fritt i 5 minuter.
Mm.
Om Leif har glömt bort vad han skulle säga, toppen, då kanske det inte var så himla viktigt. Kommer han på det igen kan han ju ta det vid nästa möte då. Kommer han på vad han vill säga och han gastar om det här med ensamhetsträningen, låt han prata, lyssna. Får han att känna sig sedd.
Ja.
Och sen så kan man fråga sig, har jag nu har jag kommit på något som är nytt och hjälpsamt? Ja eller nej? Och ja, och hur mår jag bättre nu än innan det här Leif-mötet? Om någon av de frågorna, om man säger ja på någon av dem, då kan man fortsätta 3 minuter till. Men om det är nej på båda, då är mötet, då kan man tacka och avsluta sitt möte för den dagen.
Alla som lyssnar här får komma ha en Leif i sitt liv framöver. En ältningsleif. Ja. Ja, men jättebra.
Du tror att jag är klar, men det är jag inte.
Nej, jag vill inte att du ska vara klar. Jag vill ha mera. Jag tycker det här är jättespännande.
Jag kommer heller inte att sluta prata om ältningsleif, för att det här ska bli en grej nu. En hashtag. Nej, jag skojar. Men okej. Okay. Så här. Tips nummer, vart är vi på? 3, 4. Bryt beteendet. Så när du är i din vardag och mind your own business och den här irriterande, alltså sorry, men han är ju oftast irriterande, påfrestande, störande. Leif kommer och börjar prata om den här ensamhetsträningen. När du ska sova på kvällen till exempel. Gör någonting annat. Alltså gör något annat rent konkret. Om du sitter ner vid datorn när Leif kommer, res dig upp, hoppa upp och ner. Snurra runt, ät ett äpple, lukta på din hunds popcorntassar. Gör något med dina sinnen, gör något helt annat. Spelar ingen roll vad du gör. Bara att göra något annat.
Och då tänker jag direkt att det första du sa var om Leif kommer när du ska sova.
Ja.
Då är det svårt att göra så mycket annat.
Vad kan du göra då? Om Leif kommer när du ska sova på kvällen, då gör du det här steget innan, som jag sa. Då säger du till Leif, hej Leif! Ja, jag förstår att du har något viktigt att säga, men kan vi ta det på mötet som vi har bokat imorgon 19.30? För nu är inte en bra tidpunkt, för nu ska jag sova.
Just det.
Men jag vill jättegärna höra vad du säger, Leif, imorgon 19.30.
Ja, bra. Mm. Bra. Mm.
Alltså, ibland kan förändring börja med beteende. Man börjar ändra ett beteende. Nu pratar jag om människopsykologi.
Mm.
Man börjar ändra sitt beteende och med det kommer tankar och med det kommer nya känslor.
Vidare på listan.
Se över dina förväntningar. Det har vi redan pratat om. Återigen till frustration då. Jag jobbar så mycket med unghundar. Så frustration är liksom en stor del av mitt liv. Frustration kommer ifrån behov som inte möts eller förväntningar eller idéer, önskningar som inte blir. Man kan få ganska mycket gratis i skruva ner frustrationen om man justerar sina förväntningar på sig själv och sin hund. Så var realistisk när man sätter sina... Alltså när man, i sina tankar, vad man tänker, vad är rimligt liksom? Är det rimligt av mig idag att göra den här berikningsbanan när jag kommer hem, är så jävla trött från jobbet, jag har migrän, jag har mensvärk, min favoritserie är slut och jag vill bara grina. Är det rimligt att jag förväntar mig att jag ändå ska göra den här berikningsbanan och vara jättekul matte? Nej, men det kanske inte är rimligt. Det kanske är mer rimligt att jag tar hand om mig själv.
Mm. Och ger ett tuggben till hunden.
Och myser med hunden och tuggbenet i sängen.
Mm. Nästa punkt på listan.
Jo, men alltså, det har vi också varit inne på. Ja, det här säger jag till alla mina hundmänniskor. Hundklienter, hundkunder. Beröm dig själv och din hund. Jämt. Alltså så fort någon har gjort någonting bra, försök att skriva ner det. Försök att uppmärksamma det. Ring en kompis och skryt. Skicka ett mejl till mig. Alltså, gör ett inlägg på gör vad fan du vill. Gör en liten fest. Köp en bakelse. Sjung en liten fira sång. För att vi människor... Det här är liksom... Det är inte bara för att det är lite härligt och skojsigt. Utan det här har en faktisk funktion. För vi människor, vi är inställda på att se problem och se dåliga grejer. För att annars så dör vi. Det här savannengrejen, du vet.
Mm.
Då dör vi på savannen. Nu är vi inte där längre. Men vi har ändå det här, vi skannar efter hot och fel. Men det kan man träna om. Och gör man det så mår man så jävla mycket bättre. Och ett väldigt enkelt sätt att nöta upp de positiva nervbanorna i hjärnan, det är just det. Att så här, vad gjorde vi bra idag? Och så skriver man upp det. Vad gjorde jag bra idag? Vad gjorde min hund bra idag? Enkelt som en plätt. För varje dag som går, varje dag man gör det här, så kommer man se mer positiva saker. För att vi övar upp det.
Det där är jättebra. Och det stämmer så bra överens med min allmänna livsfilosofi också. Som går ut på att jag tror att vi får mer av det vi fokuserar på. Så fokuserar vi på det positiva, då får vi mer av det positiva. Fokuserar vi på det negativa, får vi mer av det negativa. Så att det köper jag 100%. Men det är inte alltid lätt.
Nej, gud nej. Och där kommer vi till... Det här är inte med på listan på tips. Men det här är med på herregud, det här måste jag komma ihåg att säga. De här grejerna som vi har pratat om nu. För ganska många människor är det piss svårt. Alltså det är inte bara att göra. Man kan behöva hjälp. Precis som om en hund har svåra känslor eller beteenden. Vi kan behöva hjälp. Alltså från en trygg vän. Från en professionell person. det är skitsvårt att själv bara vända en hel skuta om man ett helt liv har haft många, alltså antal repetitioner pratar man om med hund. Samma sak med oss.
Mm.
Om jag har jättemånga repetitioner på att hantera svåra känslor med självkritik eller att skydda mig själv genom att oroa mig eller vad det nu är. Jag har övat på det så himla mycket, så är det inte bara att sluta för att man vet att det inte är bra.
Jag tänker också, det är väl samma för oss människor som det är för hundarna, att saker kan ju gå väldigt långt, långt tillbaka. Det kan vara både genetiskt anlag för en viss typ av personlighet eller att man har varit med om saker, och självklart så måste man ju då skaffa sig den hjälpen som man behöver för att lösa de issues man själv har. Ja. För att kanske kunna stötta sin hund. Det kan ju vara en drivkraft, tänker jag, också.
Ja, och en sån himla klurig grej med det här med självsnällhet eller self-compassion eller visa kicki eller vad man nu vill kalla det. Det är att, jag tänker alltid på det som en muskel, en konkret muskel, för det är typ det, fast i hjärnan då. Och det är så jädra bra gjort det där, för att när jag övar mig på att vara icke-dömande och vänlig och förstående mot min hund och förstå att, nej men, herregud, min hund gör det bästa den kan efter de förutsättningarna han har. Jag gör det mot min vän. Jag gör det mot den där gubben på bussen. Då övar jag upp den här muskeln för varje gång jag lyckas med det. Och det är samma muskel som vi använder för att visa det här mot oss själva. Så är det svårt någon dag att vara snäll mot sig själv, så kan man se om man kan bjussa någon random på det istället. Så har man ändå gjort sitt självsnäll jobb den dagen.
Mm. Det är fint.
Ja, men alltså det sprider sig, menar jag, på ett väldigt härligt sätt. Så om vi tränar på det här, att prata snällare till oss själva, medvetet, att känna våra känslor, att validera oss själva, alla de här grejerna, så kommer det att verkligen, exakt som du sa, det kommer sprida ut sig på våran hund, på vår familj, på ett väldigt, väldigt bra sätt.
Mm. Har vi fler saker på listan?
Ja, ingen aning. Jag vet inte. Nummer någonting på listan. Hamna inte i fällan att kritisera dig själv för att du kritiserar dig själv. Så sitt inte och lyssna på det här nu och tänk så här, det där känner jag ändå igen mig lite i. Jag har väldigt högt ställa krav på mig själv. Saker jag gör ska vara perfekt, annars är det skit. Ja, men jag är väldigt hård liksom. Väldigt hård mot mig själv. Fy fan vad dålig jag är som är så hård mot mig själv. Det ska man ju inte vara, för det är inte hjälpsamt. Alltså... Nej, då möter man det med visa Kiki eller visa Bertil eller visa Anna, och så säger man, men snälla lilla du, ja, det där är det är hårt, men det är inte ditt fel att du har självkritik. Du har inte bestämt dig för det, du har inte valt att vara självkritisk. Självkritiken är inlärda mönster som jag har lärt mig genom min uppväxt och mitt liv. Jag har inte valt det, det är inte mitt fel att jag känner så här, att jag tänker så här. Så att man är vänlig mot sig själv även där.
Kloka råd. Inte slå ner på sig själv för att man slår ner på sig själv.
Nej. Och tänk inte att man behöver peka ut fel för att undvika att göra fel framöver.
Och då kommer vi till, okej, framöver, men hur ska vi jobba framöver då, tänker jag, om själva syftet och drivkraften på något sätt är att ge hunden och mig själv ett så bra och härligt liv som möjligt.
Se efter vilka känslor som finns bakom den där självkritiken och ältandet eller vad det nu är. Låt de känslorna få finnas och ge dig själv det du behöver. Är du ledsen kanske du behöver tröst, till exempel. För det som har varit, liksom, så att man inte bara vispar bort det. För då försvinner det inte. Om det är känslor inblandade så brukar de gå ner i källaren och styrketräna och sen komma upp igen på något annat sätt. Så lista ut vad det är för känslor bakom. Ta hand om de känslorna och säg till dig själv att det är okej att känna så. Och att det är förståeligt och att det är rimligt. Och sen gå över till problemlösande. Så här, finns det ett problem? Vad är problemet? Identifiera vad som är problemet. Hur kan jag hjälpa mig själv, hjälpa min hund? Behöver jag mer information? Ja, men då, det finns ju information på internet och så. Mm. Det finns böcker, det finns poddar, det finns... Ja, behöver jag en yttre person, ett yttre öga? Ja, det finns också. Vad behöver jag? Behöver jag kanske en paus från min hund? Alltså, vad behöver jag för att kunna hjälpa min hund?
Mm. Vi har pratat en hel del nu om den här liksom inre rösten och att vi kanske är hårda mot oss själva. Men det händer ju faktiskt också allt som oftast att vi får kritik från omgivningen, vi hundägare.
Mm.
Och jag tycker det är två situationer i livet där omgivningen känner någon slags ansvar för att tala om för hur man ska bete sig. Och det är när man skaffar barn och när man skaffar hund.
Mm.
Det är folks skyldighet, verkar det som att de tycker. Och alla är ju inte helt snälla, utan folk kan vara ganska kritiska. Hur ska man hantera det då, tänker du?
Ja, det finns flera svar på den frågan, tänker jag. Om du har en reaktiv hund till exempel, och dina grannar stör sig på det, att din hund skäller och gör utfall, och ibland har du fått kommentarer och ibland har du fått blickar och så, ta på hunden en orange väst som du har beställt någonstans ifrån, som varselväst som det står hund i träning. Ta på dig själv en likadan, inte likadan, men en för människa, som där det står tränarhund eller vad som helst. För om de får informationen att det här är någonting som ni jobbar med just nu, då kommer deras frustration och irritation och dömande sjunka mycket. Och då kommer ju ens egna känslor att bli inte lika jobbiga kring dem. Så det är ett sånt konkret grej som jag tycker man kan prova.
Ja.
Eller så att, alltså, det behöver inte vara väst. Alltså det kan, jag pratar om information.
Mm.
Alltså, har du en hund som skäller i hemmet, sätt upp en lapp till grannarna. Informera. Jag har en hund, jag har en ung hund som skäller just nu på allting. Vi tränar aktivt varje dag. Det här är vanligt för unghundar, bla 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 bla. Det kommer förhoppningsvis inte alltid vara så här. Och vi, så här, jag lovar att vi tränar sjukt mycket. Tänk dig själv, alltså när man stör sig på någonting, man stör sig på något ljud, och så får man information om det. Hela irritationen blåser ju bort. Eller hur?
Ja.
Ja. Så det är rent konkret.
Ja.
Men sen
tänker jag också, lite klurigare situationer kan ju vara, jag hör ofta hundägare som berättar att de kanske har en viss hundsyn, och sen så har de andra i familjen eller släkten som tycker att de ska hantera sin hund på ett annat sätt, eller att hunden ska bete sig på ett annat sätt, att hunden får inte ta plats eller skälla, eller medan man själv kanske tycker att det är helt okej att hunden går omkring eller skäller, medan andra familjemedlemmar tycker vid familjehappenings där man samlas så ska hunden ligga under bordet eller på sin filt och inte störa och inte märkas. Och där folk då kritiserar den för att man inte har, ja, men en väl uppfostrad hund eller vad man nu ska kalla det.
Ja, sånt är ju pissjobbigt. Ofta så brukar det inte vara så mycket poäng i att gå in i någon diskussion och med sådana personer. Känner man att det ger någonting så kan man ju absolut förklara sin tanke kring sin hundträning och så. Annars så tack Leif. Tack för din åsikt. Och så går man därifrån typ.
Mm.
Men och ett sätt att förhålla sig till kritik från andra eller sådana ohjälpsamma tips från andra rent känslomässigt för en själv. För det där är ju, kan ju vara så jobbigt. Och nu landar jag i det igen. Men det är och då hitta den här visa Kiki.
Ja.
Och låta henne kommentera situationen inuti huvudet. Vad säger hon om den här andra personen? Ja, men hon kanske säger att farbror Bertil som sa, om du ger hund, du skämmer bort hunden, man ska inte träna med godis, säger han. Och då tänker visa Kiki, vad fint, han vill säkert bara väl genom att säga sådär. Han vill ge tips, han vill hjälpa förmodligen. Sen hjälper inte det mig, men det vet nog inte han. Och oavsett vad han har för skäl så saknar han information. Men han gör säkert sitt bästa enligt de förutsättningarna han har. För då skyddar man ju sig själv mot att bli arg eller ledsen. Eller, ja, han får tycka det. Han är där borta. Han gör sitt bästa. Jag gör mitt bästa. Vi tycker olika. Vi har olika. Du vet.
Ja.
Visa Kiki. Ta fram den. Alltid. Men man måste ju öva upp det. Alltså nu får
ja,
jag tänker är det som att det bara plocka fram den här Kiki från bakfickan. Jag är fullt medveten om att det är jättesvårt för vissa. Det är liksom ingen lätt grej om man inte har övat upp det. Så man måste öva på det. Man behöver hjälp med det också ibland.
Mm. Jag tänker, du pratade lite om frustration innan.
Mm.
Och det ordet poppar upp i min skalle nu också. Där jag tänker att man kan bli frustrerad över omgivningen.
Mm.
Och Frustration är ju ingen känsla som leder till så mycket positivt, tänker jag, heller. Men
exakt. Du kanske blir frustrerad på farbror Bertil för att han lägger sig i.
Ja.
Och då kommer ju den frustrationen säkert från flera platser. Men en av de platserna är för att du omedvetet hade en annan förväntan på honom. Kanske att han skulle mind his own business. Mm. Det kanske var din förväntning på Bertil. Sen gjorde han inte det, för han la sig i. Då blir du frustrerad.
Mm.
Eller du känner faktiskt att det känns lite jobbigt att han tycker du är dålig. Du känner skam.
Mm.
Det är inget kul.
Nej.
Så då kommer irritationen in för att skydda dig mot skammen som du känner. Eller, och frustration. Alltså, förstår du?
Ja.
Och då, det, återigen då, manage your expectations. Alltså så här, utgå inte från att Bertil kommer med dig som business. Han är en sån person, han gillar ge råd.
Mm.
Mm. Han kommer ge råd. Kan han få göra.
Mm. Lite med teflon. Teflonpanna.
Mm.
Låta det rinna av.
Och det är ju också så jäkla svårt. Men...
om man skulle våga sig på att summera ihop det här avsnittet då. Vad kan vi säga? Själva utgångspunkten är ju att okej, vi som hundägare kan ibland känna att vi har fuckat upp. Eller...
mm.
Inte gjort det vi skulle tillräckligt väl eller gjort misstag som påverkar våran hund. Och vad är våra sammanfattande tankar kring det då?
När man känner som hundägare att man har fuckat upp någonting. Istället för att då börja med ältandet eller självkritiken, så kan man kort bara konstatera att jag känner så. Jag känner den här skulden, eller jag känner det här, jag tänker det här. För att min hund är så otroligt viktig för mig. Annars skulle man ju inte ha känt så, eller hur?
Nej.
Och det är en fin sak. Och det betyder att jag är en... alltså, min hund är så viktig för mig. Jag är en bra hundägare. Alltså, det här har jag det beviset. Och sen så... alltså, börja där.
Mm.
Eller hur?
Mm. Och så tänker jag också tillbaka till det här som jag också hade med mig lite som frågeställning i början. Att är allt husses eller mattes fel? Nej.
Nej,
så är det ju inte. Det kan man lugnt liksom ta till sig, tänker jag. Tar man inte med sig någonting annat efter det här avsnittet, kan man åtminstone ta med sig det. Att nej, men det finns så mycket som påverkar. Vi sitter inte på hela svaret eller lösningen, men vi kan bidra till det.
Ja, och igen då. Det viktigaste är inte att komma på vems fel någonting är, eller vad saker har för orsaker. Utan det är mänskligt. Ingen är perfekt. Ibland gör man saker som blir mindre bra. Så är det. Så är det för alla. Det är okej. Okay. Hur kan jag göra framöver för att det ska bli bättre? Alltså, och i det ligger ju också så här. Ja, jag förstår att du tycker det är jobbigt att det blev fel. För att din hund är ju så jävla viktig för dig.
Mm.
Fan vad fint.
Mm. Jättefina slutord tycker jag. Tack snälla Caroline för att du har delat alla dessa tankar med mig och alla som har lyssnat. Jättespännande tema. Det är ju lite udda tema för den här podden som brukar handla ganska konkret om hundträning och hundars beteende. Men nu var det ju mycket fokus på oss hussar och mattar. Jättehärligt tycker jag. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig eller följa dig i sociala medier, vi har redan varit inne lite på det, var hittar man dig bäst?
Man hittar mig bäst på Ekhammarhunds Instagram. Och om man vill komma i kontakt med mig som samtalsterapeut, som hundägare eller som människa utan hund, det finns ju sådana också, så är det Ekhammar samtalsterapi på Instagram. Och så finns det hemsidor och grejer, men det där lyckas nog folk lista ut.
Just det. Något annat som du vill pusha för eller tipsa om?
Ja, på temat. Jag kommer släppa en liten sån distanskurs om precis det här typ. Alltså self-compassion för hundägare.
Ja, verkligen.
Hur man kan ha en snällare... alltså konkreta verktyg hur man kan jobba upp den där visa kick-muskeln i sig själv.
Ja.
För att i förlängningen hjälpa sin hund må bättre.
Strålande. Det ser vi fram emot. Med det sagt så börjar det bli dags att runda av det här avsnittet. Och återigen, tack snälla du för att du ville bidra med din kunskap och dina tankar kring det här temat. Och tusen tack till alla er som har lyssnat på Hundpodden med Kiki Felstenius och Tage the Beagle. Och idag även med Caroline Holgersson på Ekhammar Hund. Ha en underbar dag!